Ja, god morgon och välkommen till webbradiokanalen av egen kraft. John Steinberg heter jag. Vi sänder från betongfabriken Venngarn utanför Sigtuna. Ansvarig utgivare för detta program är Louise Palmagir. Och vi har en celeber gäst idag på vår sändning. Ann-Marie Schörling ska vi prata med den här timmen om olika teman. Ann-Marie är lärare framförallt, vunnit pris som svensk lärarpriset från Svenska Akademin. Och du har ett läsambassadör. Och i mitt stilla tänkande som jag träffat många pedagoger så tycker jag att du är lite, du är ett geni. Och jag ska förklara varför jag tycker det. Ja, om du kan acceptera det som en inledning. Välkommen Ann-Marie.
Tack så väldigt mycket. Jag är glad att vara här.
Mm. Vill du säga några ord om dig själv och din version av vem du är?
Och jag skulle säga att jag skulle ju tona ner mig själv och säga, vad kommer jag med? Mm. Vad är det jag tänker på? Det är väl det som man kan sätta så många etiketter på människor och det kan hindra en från att ställa väldigt vardagliga frågor eller kan man fråga om det här när det gäller undervisning. Och vi ska ha undervisningen gemensamt och då är vi alla delaktiga i den. Okay. Oavsett vilka kunskaper vi har.
Men du ser dig själv främst som lärare. Du har skrivit många böcker och jag ska referera till en av böckerna i alla fall lite senare. Ja. Men vi ska dela upp det här samtalet för ni som lyssnar och tittar på detta. Vi ska dela upp det i tre eller fyra segment. Jag ska fråga dig om din hund till att börja med. Och det är, för jag har börjat spela in lite samtal med folk som har hundar och det är lite konstigt sätt att tänka, men det funkar. Och sen lite längre sekvens om pedagogisk filosofi, värdegrund och lite hur du jobbar. Och i slutet lite om böcker som du läser och jag vet att du håller på alltid med nya bokprojekt och håller på med barnböcker just nu. Så du kanske kan berätta lite grann om det. Men vi börjar prata om din hund. Vad är det för sorts hund och vad heter hunden?
Hunden köpte jag efter att mitt läsambassadörskap var över. Och då tänkte jag måste ju knyta an till det. Så hon heter faktiskt Saga.
Och bra.
Det är en blandras. Och jag besökte hemmet många, många gånger innan jag fick hem henne. Så att jag vet hur hennes uppväxt ser ut och så. Det är en liten hund och väger 3,5 kilo. Mm. Är klok som bara den. Mm. Jag pratar med henne mycket. Jag skulle gärna vilja ha en sån här osynlig inspelning. Hur ofta pratar jag med hunden? Ja. Det skulle jag tycka var jättespännande. För att jag pratar väldigt mycket med hunden. Mm.
Mm. När du säger att hunden är väldigt klok, hur definierar du klok då? Klok på vilket sätt?
Alltså klok, jag vet inte vad man kan. Det är väl en upptäckt man gör. Eftersom det inte är en människa så blir det här kognitionen. Klok hör ihop med kognition. Mm. Tänkande tänker jag. Eller ja, för den delen också känslomässigt. Men hon vet till exempel alla mina vanor. Det tycker jag är helt otroligt. Hon vet när jag ska gå och lägga mig. Hon vet exakt vad klockan är. Alltså jag tittar på klockan och så är hon 9. Då går hon in i sovrummet. Och ligger inte jag innan 10 så får jag en liksom, nu är det dags. Okay. Och så skäller hon till. Ja. Och det där är, och det har jag prövat otroligt många gånger. Sen är hon så liten. Och förrgår åt jag kyckling. Och då ställde jag in kycklingen i kylskåpet. Och nu har hon vägrat äta sina hårda hundmat.
Nu är det
för att hon vet att det finns kyckling. Och hon har inte fått en kycklingbit.
Nej, men
så nu matvägrar hon. För att hon vet att det finns kyckling i kylskåpet.
Så en definition av klokhet, det är inkännande.
Ja,
okay.
Samspelande skulle jag säga.
Samspelande, inkännande, en del av klokhet. Och jag antar att det finns en koppling till din pedagogik. Inkännande, klokhet. Hur uppmuntrar du klokhet hos dina elever? Hur gör de inkännande och hur är du inkännande?
Grejen är att jag skulle ju inte upptäcka det här om inte jag var nyfiken på hunden.
Mm.
Och grejen är att jag har ingen, liksom, jag ser inte att min hund ska vara klok, utan jag upptäcker ju att min hund är klok. Och det där med att upptäcka och vara nyfiken på, och det tror jag är det främsta, liksom, det har vi glömt bort i skolan, att nyfikenhet främjar både liksom vår känsla av vilka vi är och också vad vi funderar på och vad vi kan. Och vi kan alltid något. Men om det här ska bedöma, jag gör ju inte bedömningar av min hund. Jag blir ju bara så här, va? Och så låter jag min värld förändras. Mm. Och det tänker jag att när vi träffar elever och vi bara ger dem liksom, det här ska du kunna, det här ska du kunna. Då kommer inte den där nyfikenheten, för då kommer bara bedömningen. Mm. Och nyfikenheten kommer, vad tänker du om det här? Och då gäller det ju att vara lyhörd. Så min hund är ju liksom, för att hennes liv ska fungera, så har hon återkommande sett mig göra vissa saker. Jag har ju inte uppfostrat henne att hon ska skälla på mig 10:00. Hon kan ju inte ens klockan.
Okej, nu jag försöker hitta kopplingar mellan saker som du uppskattar hos hunden och relaterade till din pedagogisk gärning. Det är liksom det varför jag har hunden som en utgångspunkt. Ja. Men att som lärare så måste man vara nyfiken och upptäcka nya sidor av eleverna. Och vara lyhörd och så vidare.
Ja.
Men jag fastnar för en fras du använder, ett ord du använder. Ja. Och det ordet är va? Det, liksom det är en upptäckt av eleverna. Så, va? Kan de det här? Förstår de det här? Och hur kan du, om du ska säga några av ord till möjliga pedagoger som lyssnar på det här, hur får man flera va?
Ja, jag tänker så här. Va är ju förvåning. Och förvåning är ju en känsla av... det är ju en angenäm känsla. Förvåning triggar ju igång nyfikenheten. Man blir förvånad på någonting. Och om man öppnar det fönstret, vad blev jag förvånad över idag? Då kommer man att se eleverna i ett annat ljus. Därför att elever förvånar oss alltså hela tiden. Och jag tror att om jag visar att jag, min syn på eleverna är kopplad till den här förvåningen. Att jag är nyfiken på vad de tänker. Och att jag låter mig påverkas av att min syn inte kan bli statisk. Den måste vara dynamisk. Den måste vara föränderlig.
Okay.
Och det, jag får ofta ha hand om väldigt bråkiga klasser. Och elever som är väldigt, väldigt utåtagerande. Men de får ju aldrig höra någonting annat än att något om reglerandet. Inte att någon blir förvånad över berätta mer om det där som du tänker. Och då blir ju människorna inte utvecklingsbar, utan den blir ju bara en någonting förutbestämt. Och ingen människa är värd det.
I andra segmenten ska vi prata lite mer om din pedagogisk filosofi och ditt arbetssätt. Och vi ska spela musik lite strax här. Men om jag sammanfattar det här sambandet. Alltså, du är, vet jag, är ordkonstnär och jag lyssnar väldigt noga på vilka ord du använder. Och det här enkla, va? Alltså det upptäckte, det tycker jag om. Och sen att låta sig påverkas eller öppna fönstret. Jag gillar frasen öppna fönstret. Så.
Tillägga en sak till, för att som jag tycker också, som man kan lära sig av att ha en hund eller att ha någon, det är att man är kortfattad när det gäller tillsägelser.
Ja.
Och det är ju, barn får ju höra, de får ju höra, du har satt igång det här hos mig och jag blir så irriterad och arg. Men en hund kan man ju inte säga det till. En hund säger man nej. Och så lär sig, och jag skulle önska att vi inte började dramatisera, förstora och göra saker och ting värre eller ta tid på att göra det, att involvera hela vårt känsloliv, utan nej. Okay. Det räcker väldigt bra.
Bra, och jag gillar också namnet Saga. Det är intressant. Det finns ett budskap i namn också.
Ja.
Så tack så mycket för den här delen av vår intervju och samband tack. Mellan hund och lärdomar från hund och kopplingen till ditt yrke. Vi ska lyssna på musik just nu. Och om några minuter ska vi fortsätta. You can play the game and you can act out the part, but you know it wasn't written for you. Tell me how can you stand there with your broken heart, ashamed of playing a fool. But one thing can be another, it doesn't take any sacrifice. Oh, father and mother, sister and brother, if it feels nice, don't think twice. Just shower the people you love with love, show them the way that you feel. Things are gonna James Taylor, Shower the People with Love, och ja, på sätt och vis så pratar vi om kärlek här, kärlek till ord, kärlek till eleverna, kärlek till sitt yrke. John Steinberg heter jag, vi pratar med Ann-Marie Schörling, ordkonstnär, svensk lärare, författare, och nu ska vi prata om din filosofi och sätt att tänka. Vi hade ett samtal häromdagen, vi råkade träffas och vi pratade om skillnaden mellan linjärt tänkande och associativt tänkande. Och så, alltså, det här är en av mina käpphästar, skolan är väldigt strukturerad och hierarkisk ordnad, läroplanen i hierarkier från enkelhet till mer komplikationer och analysförmåga och fördjupad lärande. Men hjärnan påstås, där jag är ingen hjärnforskare, är associativ. Google är associativ. Det ena tanken leder till den andra. Och jag inbillar mig att bra lärare har struktur, men de också kan improvisera och associera och knyta an till vad eleverna säger och så vidare. Jag skulle gissa att du håller med mig. Vad säger du om det?
ja. Alltså, det handlar ju om att möta barn där barn är. Och när man sätter igång deras tänkande, lyssna hur de uppfattar det som de tänker om. Läroplanen handlar ju om att tänka, kommunicera och lära. Och det tycker jag är tre ledord för undervisningen. Inte att man måste kunna, utan man får lära sig. Men också aspekten att vi måste visa att vi ges tid att tänka. Och där finns det olika vägar som man kan möjliggöra för tänkandet. Eller synliggöra tänkande. Men det handlar ju definitivt om att få tid. Mm. Men sedan också att man har en lyssnande mottagare. Och där kommer ju lärarens talutrymme att påverkas. Så att jag låter mina elever tala mer. Och jag analyserar min egen medverkan. Hur mycket av talutrymme tar jag i klassrummet? Och är det, när jag gör det, talar jag om relevanta saker? Mm. Eller är det här sånt som jag skulle kunna tvätta bort? Men det låter ju lite tekniskt, för att det handlar väldigt mycket om kroppsspråket, ögonkontakten, valet av hur vill jag bemöta mina elever. Och jag gör alltid ett val när jag öppnar klassrumsdörren och möter, eller när jag möter elever överhuvudtaget, så väljer jag ett förhållningssätt som jag aktivt går in i, för att jag vill att de ska känna att jag finns där för dem och att jag är intresserad, så nyfiken och glad vill jag gärna vara. Och sedan är jag envis. Och det har jag alltid med mig. Jag är envis.
Okej, vi kan komma tillbaka till det. Ja. För jag tror att det är en egenskap lär måste helt enkelt ha. Ja. Mm. Uthållighet, envishet, uppföljning. Men du är väldigt bra på de här öppningsfraserna, eller öppningsfrågorna. Kan man äga ett hav? Har du några andra exempel?
Ja, men det tycker jag. Hur inleder man lektioner? Mm. Nu vet jag att nu blir ju inledningarna allt mer formaliserade. Mm. Vilket, alltså allting som har med form att göra kan ju innebära trygghet. Men det kan ju också leda till leda och tråkigt. Mm. Någonting som man, hjärnorna ska ju väckas upp. Och jag hade elever som kom till mitt klassrum. Och vi ställde upp, vi hade en vägg med alla öppna frågor som vi liksom hittade i litteratur. Och frågor som eleverna ställde. Och de här niorna, de stod framför de här frågorna. Och så sa de, ska vi aldrig få såna här frågor? Det här är ju roligt, då får man ju tänka. Mm. Och det innebar liksom det här, vad är det att tänka? Och tänka är ju både att få tänka om något, men också att få fakta om något, men också att uppleva att när jag vet det här så kan jag kreativt börja fundera hur jag skulle göra. Och då kan man säga, kan man göra en hög med vatten? Hur väger man en blåval, har jag skrivit om i en av mina böcker. Det är en av de frågorna som jag har följt längst faktiskt, vad som kan hända i en undervisning där man inleder så. Och många av de här frågorna ställer faktiskt barn. Mm. Och därför måste vi vara, alltså sen kan man fråga sig, vad har vi för frågor själva när vi går in i undervisningen? Vilka frågor bär jag med mig? Och har jag inga frågor, då måste jag ju liksom skapa några frågor. Och då hör ju det ihop, hur kommer eleverna att bemöta det här? Vad ställer de för frågor? Det måste bli mina frågor. Och vad blir de intresserade av? Och hur uppstår det intresset?
det låter som du ställer väldigt många frågor till dig själv i din lärargärning.
Ja, väldigt. Mm. Ja. Jag ställer väldigt många frågor till mig själv. Och det har jag alltid gjort. Alltid. Mm.
Vilken är den viktigaste fråga du ställer till dig själv? Man kan välja ut någonting. Det här,
ja,
det här,
fråga mig själv varje dag. Ja, förlåt att jag nu blir jag så ivrig här. Men hur är det att vara elev i mitt klassrum?
Ja.
Och sen, hur kan jag undervisa här? Och då kan man fråga sig, vad menar du med hur kan jag undervisa här?
Mm.
Ja, hur ser undervisningen ut utifrån elevernas perspektiv? Kan jag röra mig mer? Kan jag organisera klassrummet på ett annat sätt? Det blir väldigt, väldigt många frågor. Hur blir undervisningen tillgänglig och möjlig för alla eleverna? Och hur kan de agera i undervisningen?
Men det du beskriver nu, det är en slags pedagogisk filosofi och förhållningssätt till ditt yrke som är intressant. Men du arbetar lite grann i motvind mot myndigheter och läroplanskonstruktörer som där många lärare, upplever jag i alla fall, går in och säger, vad har jag för uppgift? Inte vad jag har för uppdrag. Och så som du känner, hon brukar säga att mitt uppdrag är att ge eleverna tillit till sin egen förmåga att lära. Då använder jag mina ämneskunskaper som verktyg, men inte mitt uppdrag. Och det du beskriver, det är mitt uppdrag, bland annat, man kan säga, att få eleverna att öppna sig och ställa frågor och tänka. Och det jag gör det via de här texterna, eller via de här sagorna, eller via matematiken, eller vad det är nu frågan om. Är det
Nej, men jag tänker ju att skolan är ju, det är ju, jag vill att mina elever går ut med goda kunskaper i det de ska få lära sig. Men om jag har beslutat mig för hur vägen ser ut till att de ska få det, då är ju jag ganska, jag blir rigid i den meningen att jag slutar tänka på hur ska undervisningen förändras, hur förhåller jag mig själv, går det att låna nyfikenhet av mig, sitter jag och gör annat i klassrummet medan eleverna jobbar, eller har jag en pågående undervisning med eleverna, visar jag att deras frågor är viktiga. Och jag tycker också att det är, jag är inläst på mitt uppdrag, som alltså det innehåll jag ska ge. Men jag är också en omsättare av den sociala möjligheten, och att man ska känna sig att jag är viktig i skolan, att eleverna ska känna att jag är viktig. Alltså min lärare, det är viktigt att jag är här, min lärare bryr sig om mig, och att jag får uppleva ett tryggt, att klassrummet är tryggt och att jag kan känna igen mig så pass mycket att jag också kan tillåta överraskningar. Och sen så tänker jag ofta på anpassningen, att vi ska inte behöva vara rädda för saker vi inte kan, utan skolan är en plats där vi ska få lära oss.
Mm.
Och nu har det mera blivit att eleverna är rädda för att blotta att de inte kan, utan de håller sig undan.
Mm.
Och det är ju inte skola för mig. Skola är att du behöver inte kunna, för du ska få lära dig här.
Men en av de saker jag funderar på, jag läste om din bok Undervisningen mellan oss, som uttrycker väldigt mycket av din pedagogiska filosofi och arbetssätt och tankesätt, och som jag har hört dig föreläsa flera gånger. Men för att kunna knyta an och kunna utnyttja den här nyfikenheten, så måste man ha en ganska hög kompetensnivå. Alltså, du är väldigt trygg i ditt ämne. Du vet vad du pratar om, du har en erfarenhet. Och för att kunna släppa loss eleverna eller tillåta flera elevfrågorna, behövs ganska stor trygghet i yrket och sina ämnen, eller?
Ja, men jag är väldigt trygg i min roll som lärare. Mm. Jag tänker så här, för att när man börjar med en klass så kan de ha känsla av förlust av en gammal lärare.
Mm.
Och då gäller det att inte vackla. Jag är eran lärare. Jag är den lärare ni har fått. Jag är lärare. Jag är otroligt trygg i att vara lärare. Och med det så är det, i den tryggheten kommer att jag vill ju främja elevernas lärande. Men lärandet är, alltså barn har ju lärt sig innan de börjar i skolan utan att någon har lärt dem någonting. Det är ju, alltså barn reser sig upp och går och de upptäcker saker och öppnar vi böcker för dem och läser för dem så tycker de om att läsa och kan sitta och läsa lite för sig själva. Alltså det här vägen till varje elev, det är ju en unikt möte. Och sen så finns det saker som vi gör som är gemensamma, men vi har ju olika uppfattningar om det där. Mm. Och det är inte alltid så. Men det här förutbestämda som vi tror ska äga rum i klassrummet, mm, eller våra förväntningar där de inte är verklighetsanpassade, de stör ju oss i vår professionella utförande. För att jag pratar ofta med lärare och att ja, men det blev inte som jag hade tänkt mig. Men vad blev det då? Ja. Istället för att titta på vad jag hade hoppats att det blev, börja titta på vad det faktiskt blev. Mm. Och att verklighetsanpassa sina förväntningar och se dem i ljuset av vad vi gjorde och vad som hände med eleverna. Mm. Men för det behövs det tid och reflektion. Inte att vi är i en skola där vi gör och aldrig får tänka om det vi faktiskt gör i klassrummet.
Ser du det själv på något sätt, använda en liknelse till en jazzmusiker som kan sina grunder men måste improvisera? Är det en bra...
Ja, du måste hela tiden kunna improvisera. Du måste hela tiden, utan att förlora fokus. Mm. Det var någon som frågade mig igår, ja men om eleverna... Liksom, om du visar det där och så börjar de prata om någonting annat. Vad gör du då? Blir du inte arg på dem då? Nej, men jag blir inte arg på eleverna om de gör något annat. Men jag återför, så kanske jag säger så här. Det du nu berättar, det uppkom ur det här. Kan du visa vad var det som triggade igång de här tankarna ur det här innehållet? Och det är ju att styra in tillbaka till något innehåll istället för att säga nej, nu får du sluta prata om morfars katt. Utan någonting har ju triggat igång eleven att börja prata om morfars katt, även om det inte står någonting om morfars katt, utan något minne som det här tillfället har gett. Och då kan man liksom visa att vi har ett innehåll i skolan och det är det här. Mm. Och nu har din tankegång triggat igång av det här. Kan du se var det hände någonstans? Och då blir ju eleven återknutna till det innehåll vi har. Utan att man på något vis vare sig kränker dem. Eller, utan man är fortfarande nyfiken.
Men det är en fantastisk fras också. Återanknyta till innehållet.
Ja.
Och jag vet att det ingår i din pedagogisk filosofi. Alltså undervisning i centrum, innehållet i centrum och oavsett vad som händer. Så du gör bryggor mellan elevernas samtal och frågor, tankar och utfall. Och sen tillbaka till ditt innehåll. Och det är det som, använder det här med jazzmusiker. Alltså liksom, ja. Man kommer tillbaka till sitt tema i musiken. Och alla symfonier är uppbyggda på det sättet. Det finns en grundtema och man gör utvikningar, ja. Så kommer man tillbaka till sin grundtema.
För att, jo men det är det. Du måste veta vad är fokus. Du måste ha ett innehåll. Mm. Och ibland kan jag har ju handlat i undervisning. Och ibland tappar lärarna innehållet, kontakten med innehållet. Och då blir det ju ingen undervisning.
Nej.
Så att om man får lärare att känna sig trygga med. Jag har det här innehållet att knyta an till.
Mm.
Och genom det ska jag knyta an till eleverna. Vad tänker du om det här?
Mm.
Vad får du ut av den här texten? Alltså jag är nyfiken på hur det här påverkar dig. Och det är en del av undervisningen.
Jag ska be att du tänker på en situation du varit med om. Eller bakåt i tiden där eleverna överraskade dig. Eller du lyckades skapa en överraskning så att de överraskade dig. Vad är det första spontant du tänker på?
Ja, då är det ju... Jag är ju matematiklärare också och SO-lärare. Det glömmer... Okay. Ja, mitt älsklingsämne är matematik, om jag ska vara ärlig. Jag älskar att undervisa i matematik. Men då hade jag... jag skulle förklara en sak. Jag kommer inte ihåg vad det var. Och det är inte så intressant vad det var. Men Eleverna sa att Ann-Marie, vi förstår inte vad du menar. Kan du göra om alltihopa? Och det, vi hade en sån dialog, så det gjorde jag om alltihopa. Och sen sa jag, diskutera i grupper var det är som jag måste utveckla. Mm. Och det tyckte de var jätteintressant. Och det, alltså, så, elever är hjälpsamma. Och de blev så här, ja, vi har inte fått något att känna igen det här igenom. Och då sa jag, alltså jag får jag göra om den här? Jag tror att jag måste gå hem. Och nu vill jag att, alltså, jag vill studera det här hemma för att jag, men innan jag avslutar den här lektionen så vill jag att ni alla, era grupper, funderar över vad är det jag behöver tänka på. Mm. Så vi gjorde en undervisningssituation av det där. Det blev så himla roligt. För dagen därpå, då mötte jag en del föräldrar på vägen. Och de bara, Ann-Marie, vi hörde att du skulle hem och grubbla på hur du skulle lägga upp undervisningen. Alltså vi är så nyfikna. Och då insåg jag att det här var ju helt nytt. Mm. Istället för att känna liksom, lägga ut det här. Att vi, ibland så når vi inte fram. Och eleverna, när de kom så här, ska vi börja med din, vad har du klurat ut? Mm. Så vi började med den lektionen och de var så himla nyfikna. Och så började jag och så tittade de på varandra. Nej, Ann-Marie, det fungerar inte riktigt. Vi förstår inte. Och det är så med matte, man förstår inte. Och då säger man, om vi gör så här eller att ni... Men då var det en kille som ställde sig upp. Nej, Ann-Marie, jag tar över den här lektionen. Okay. Och det hade vi så här, alltså, vem kan förklara det här på ett annat sätt? Mm. På ett, och så där. Men grejen är att han kunde översätta det jag sa till något verkligt. Så han gjorde ju det här klassiska. Spelar ni det här spelet? Alla nickar, utom jag, för jag spelade inte det spelet. Och då sa han, det Ann-Marie försöker beskriva, det är det här. Och sen berättade han någonting och alla, jaha, ja, ja. Ja, men då, och sen började alla jobba. Och då satt jag där och undrade, vad är det, hur, och det är ju jätte, alltså varför ska jag vara den allvetande eller den som tror att jag har språket för att över, liksom, när översättningen kan sitta i klassrummet. Och det där är, det där har jag låtit mina elever, så här, och då kan man tänka, vad jag egentligen gör är ju att låta eleverna beskriva, förklara, argumentera, analysera det som de ska få göra i klassrums, eller i, enligt läroplanen.
Okay. Alltså vad jag gör i de här intervjuerna, och vi ska runda av det här segmentet strax, det är att försöka sätta ord på dina styrkor och talanger och vad som, ja, magin och varför funkar det. Och du har, det här är ju lätt för du har sagt allting själv och du är bra på det. Du använder ordet nyfikenhet många gånger. Och du har använt uttrycket öppenhet. Och du är uppenbarligen en bra improvisatör. Och för att vara improvisatör så för djup kunskap. Och inte bara det, men att du låter dig inte störas av ovidkommande sakerna. Och går tillbaka till innehållet och till, till kunskapens bas och till din basundervisningen. Men den här öppenheten att låta eleverna ge dig feedback och låta en elev komma fram och förklara. Jag minns det många gånger. När jag gick i skolan, vi hade en extremt smart kille i klassen som var fantastisk. Och lärarna använde det. Så, men du, Robban, kan inte du liksom förklara? Och det är en sån befrielse att få andra ord på det. Så du i slutändan var det du befriar dina elever att tänka, att agera, att protestera, att säga, att ställa frågor. Och vilken fantastisk egenskap att ha som pedagog att befria de som du samarbetar med att tänka och säga till.
Men det, får jag bara säga en annan liten anekdot, eftersom klassrummet, dagligen så fick man presentera något som man hade lärt sig av någon annan. Och det var inte alltid att liksom, jag var med på den. Och då sa de, Ann-Marie, det är ju du som sätter igång allting. Så du får liksom tänka att du är med. De är så omtänksamma elever. Men då var det, då hade jag undervisning i en liten grupp i mitt klassrum. Och då plötsligt så sitter alla framme vid tavlan. Och en elev går igenom hur man kan tänka. Och det tror jag var dröm. Alltså jag satt alldeles tyst och bara. Jag fick avsluta gruppen för hela klassen visade att liksom respekt, tolerans med varandra. Mm. Och så varvar de liksom förklaringar. Och det tror jag var höjdpunkten på hela min liksom pedagogiska idé om att. Men det kräver ett väldigt, väldigt. Alltså jag måste veta att jag får inte. Jag är ledaren i klassrummet. Jag måste, får inte abdikera från min ansvarsroll och min ledarroll. Och att det ska gå att låna saker av mig. Koncentration, uppmärksamhet.
Jag har funnit genom mina samtal, för jag gör väldigt mycket sådana här för samtal utifrån styrkor, försöker leta styrkor. Och det är ofta kombinationen av två ytterligheter som gör att det blir magi i det hela. Och då ska jag sätta ord på de här två ytterligheterna hos dig. Du är en strukturerad liberator, alltså befriare. Och den kombinationen av befria men ändå hålla struktur är bland annat Ann-Marie Schörlings styrkor.
Ja, men det risken, för ibland pratar man om flumskola och så, och jag är så trött på det, för det går inte att göra saker utan struktur.
Men nu ska vi ha lite musik och sen ska vi gå till vidare till nästa segment.
Searching for a heart of gold, and I'm getting old.
Ja, Heart of Gold, Neil Young, och det är vad vi beskriver här. Heart of Gold och sökande efter guldet som finns omkring sig i klassrummet. Vi pratar med Ann-Marie Schörling, författare, lärare och läsambassadör. Vi ska prata om litteratur strax. John Steinberg heter jag. Vi sänder från webbradiokanalen Av egen kraft och vid betongfabriken utanför Sigtuna. Vad läser du just nu, Ann-Marie?
Åh, nu ska jag ta reda på var den ligger någonstans. Men jag läser en bok om, det är en psykoterapeut som har skrivit en bok till föräldrar. Vad du önskar att dina föräldrar hade läst. Och så heter den. Den är jätteintressant.
För vad du önskar att dina föräldrar hade läst, eller?
Ja, innan de fick dig. Men det är en väldigt ömsint beskrivning av föräldraskapet och mer lyhört, sånt, mer reflekterande föräldraskap. Mer än att vi ska prestera och att vi är människor som är föräldrar och att det, inte vad vi gör utan vilka vi är. Och jag läser alltid lite barnpsykologi därför att skolan påverkas ju också av yttre krafter eller yttre aspekter eller, och så. Och föräldrarnas, vad som är aktuellt för föräldrar, det vill jag veta och läsa om. Och den här boken kom nyligen så att den läser jag just nu.
Och vad är huvudbudskapet till dig själv? Alltså, vad är som det främst insikt du får av boken?
Nej, samspelar ju med det här mer reflekterande synsättet. Ja. Att man inte slår fast saker, utan att man är mer nyfiken. Också nyfiken på sig själv, men också nyfiken på den som man är i relation med.
Och vad är du nyfiken på dig själv då?
Ja, men det vet jag. Hela jag är ett liv av berättelser med ganska trasslig barndom faktiskt. Så att jag vet ju vad skolan var för mig. Det var ju allt egentligen, av trygghet.
Ja, jag förstår det, men jag är lite personligt här. Vad är du nyfiken hos dig själv att utveckla?
Ja, mina reaktioner, vad jag triggas igång av. Mm. Alla känslor, vad det är för någonting. Var de hör hemma, är det nutid eller dåtid? Skamattacker, känslolivet helt enkelt.
Men om du ska välja ut en sak att utforska.
Och då är jag jätteintresserad av skam. Skamkompass, skamreaktioner. Och vad skammen gör med oss människor. Undandragande eller attack och så. Och det är någonting man skulle kunna applicera på. Vad händer med den skam vi utsätter eleverna för? Och vad händer när deras skam måste frigöras? Och det, jag kan se det, skamattacker i klassrummet.
Ett exempel på vad du menar med det.
Nej, men att man skam är ju, det är ju någonting som sker när man blir utstött ur kanske någons liksom omtanke eller att det var man utpekad eller så här, känslan av att det blir iskallt inom en. Och den är ju, det är ju en reaktion och det är ju en av våra grundaffekter. Mm. Så vi har den alla. Men man kan se när eleverna får en utskällning eller blir inte mottagna. De har skrivit något eller ritat något. Och det där att inte bli mottagen är ju jättekänsligt. Och då kan man liksom, vi skulle diskutera mer skamkompassen och skamreaktioner i skolan. För det skulle hjälpa oss att förstå hur man handskas med skam och hur skam ser ut. Mm. Till exempel, undersöka känslor. Jag tycker det är en spännande värld. Både inom mig själv men också i det yttre.
Ja, när du berättar om det så funderar jag kring min egen uppfostran och barndom. Men jag kommer inte ihåg så mycket den här skammen har jag inte upplevt så mycket. Men däremot har många områden i mitt liv när jag saknar självkänsla och självförtroende. Jag vet vad jag kan, men det finns mycket jag inte kan också. Jag tror jag har frusit bilden här. Tappar bort. Okej, okay, ja, vi har tappat bort bilden här lite grann. Men Vi kommer tillbaka strax, ska vi hoppas. Och vi har pratat om böcker som Ann-Marie har läst, och vi har just kommit in på det här skambegreppet. Ann-Marie, du hör mig? Nej. Jag tappar bort ett ögonblick här. Vi kopplar upp igen och då... Nu har vi lite problem här. Ska jag be att hon kopplar upp sig igen? Mm. Det händer lite tekniska grejer här i studion. Nu ska vi se om vi får kontakt igen. Det är svårt att prata med mig själv. Jag inte tänkte vad jag ska prata om. Hej alla radiolyssnare. Nu har vi tappat bort gästen. Och så hoppas jag att det kommer upp igen. Och ska vi spela lite musik under tiden. Hoppas att vi får igång samtalet igen strax.
How many roads must a man walk down before you call him a man?
Hallå.
Hey. How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Ja, det känner igen Bob Dylan, Blowing in the Wind. Vi pratade med Ann-Marie Schörling om böcker som hon har läst. Du uppenbarligen läser mycket fackböcker. Och du har pratat om en bok som påminner dig om betydelsen av reflektion och hur man gör. Och betydelsen av mottagande, att se andra människor ta emot vad de har att säga. Vill du lägga till någonting där? Jag ska ha en annan fråga om litteratur.
Ja, nej, men jag tänker, jag läser mycket. Mm. Och sen har jag också börjat lyssna på böcker när jag går ut med min hund. Men jag läser alltid barnböcker, för jag sitter med ganska många juries. Så det ger mig en inblick i barnlitteratur och barn- och ungdomslitteratur är ju som att sätta liksom lite fingret i den samtid man lever i. Och det är jätteintressant att läsa.
Och sedan, om du har ett exempel på en bok som du läst nyligen som du tyckte var utmärkt på det sättet?
Jag tycker ju Adhaget, Naturen läste jag häromdagen. Och nu läser jag Allt är ett äventyr om Evert Taubes liv. Och den är också intressant. Och sen, jag tycker om att läsa psykologi, läser jag mycket. Men nu har jag aktiverat mitt schackspel, så nu läser jag schackhandboken. Det är för att jag ska, ja, det är ett, man blir ju aldrig fullärd och det är ett underbart spel att spela. Om man vill tänka att man hela tiden måste vara villig och modig att lära sig, så är ju det ett utmanande spel. Jag tycker det är jättekul att se hur jag lär mig.
Så schack representerar lärandet. Vad representerar det mer för dig? Vad är det liksom ett... Och får det ut av det?
Det saker kan alltid hända. Någonting som gör att man måste tänka om och lära om. Eller att man måste se att den andra plötsligt har övertaget. Och hur man då ska... Ja, men liksom det är ju ett spel. Men det är ju, man får ju tänka mycket. Och jag spelar med min son. Och han har aldrig spelat schack. Medan jag har spelat schack sedan jag var 5 år. Och haft ett 20-årigt uppehåll. Mm. Och nu börjar han slå mig. Och då... Det har gått ganska fort och han har bestämt sig för att det här ska bli hans liksom, intresse, och det har det blivit.
Så lärande och att förmågan att tänka om. Flexibilitet, är du en flexibel person? Skulle du betrakta dig som?
Det skulle jag nog säga.
Att du är bra på att anpassa dig till nya situationer.
Ja, jag älskar att befinna mig i nya situationer, men jag är mer av en sån där, vad händer här? Sån är jag. Jag älskar att gå i skolkorridor och säga, vad händer här? Det är inte bara skolkorridor, det händer ju massvis med saker. Ja. Men jag är väldigt nyfiken. Jag tror att det är min nyfikenhet och min... Jag är nyfiken på människor, tror jag. Det är en grundinställning. Men jag är också väldigt privat. Det är också en annan sida av mig. Ja. Jag är inte så... Jag pratar inte så gärna om mig själv. Jag blir lite reserverad då. Och jag tycker om att vara ensam. Jag njuter av att få vara ensam. Därför att mitt arbete kräver så mycket av min tankevärld. Eller känsloliv. Men, att jag behöver liksom vila.
Men i de här intervjuerna som jag sa. Jag letar efter ledord. Eller nyckelord som jag kallar det. För som har betydelse. Och återigen öppenhet. Återigen nyfikenhet. Återigen anpassningsförmåga. Och återigen kunna avläsa verkligheten och hitta på någonting av det. Tänka om och ett öppet sinne som är drivkrafter hos dig. Och att gå in i ett klassrum eller gå in i ett möte med en annan människa. Och bara vara öppen och sökande. Så då, när vi har bara några få minuter kvar på vår tid här i radion. Är det någonting du vill fråga mig? Någonting du är nyfiken på? Eller om du ska liksom vända på stolarna här och säga, ja, det är John.
Nej, men det är ju alltid intressant. Varför är vi här? Mm. Hur kom det sig att det här blev någonting som blev viktigt för oss? Det tycker jag är en spännande fråga.
Du menar att det här samtalet eller någonting annat?
Nej, men att vi arbetar med skolfrågor eller frågor som rör människor. Och vad är din, liksom, vad tänker du om det?
Ja, alltså jag har alltid haft ett intresse för barns utveckling. Det är liksom, även som tonåring så jag hade lite större sommarjobb. Så där, och mina somrar var på en sån här amerikansk sommarkamp. Mina föräldrar tog över det och drev det också. 120 barn omkring mig. Och jag var liksom fritidsledare och hjälpte till mycket med simning och annat. Jag har alltid haft det här intresset. Och jag tror det som väckte mig var i slutet av min universitetsstudie. Jag läste historia och så tänkte jag att vad ska jag bli? Och så, jag kan skaffa lärarkompetens. Det här var ju innan jag kom till Sverige.
Och så började komma en våg av böcker i slutet på, nu pratar jag om slutet på 60-talet. Okay. Som ifrågasatt skolan i bland annat en man som heter Ivan Illich och en annan Neil Postman. Skrev en bok om skolan inte fanns och en norrman faktiskt som skrev en bok som heter det. Och så tänkte jag, vad har jag varit med om i min resa? Och så började jag upptäcka på min gamla high school i Rochester, New York, där jag kommer ifrån. Och den här segregeringen, det här alltså de bästa eleverna bokstavligen fick läsa högst upp. Och de som, säg, särskolemässigt, eller ja, de läste i källaren. Och de bästa eleverna fick de bästa lärarna och ja, de andra var mer eller mindre ja, bevakade. Så, vad är det för system som jag har varit med om?
Mm.
Och jag tycker det är allvarligt. Och sen, min personliga käpphäst just nu, det är att kunskap är grunden till vår demokrati. Och vi har inget större bevis just nu än vad som händer ute i världen med information och desinformation och rena rama ljugeriet som får leda. Det här är allvar.
Ja.
Då vill jag att pedagogiken ska bidra som du står för. Det öppna sinnet, tänka, reflektera vad det vi varit med om och reflektera sin omvärld och vad som händer omkring oss. Och nu har jag börjat liksom min föreläsning här. Men,
ja, alltså,
det här är ju viktigt.
Ja, det är så oerhört viktigt. Och skolan har ju liksom kuvats och blivit, vi har ju förlorat lite ryggrad och det gäller att visa att skolan är ryggraden för samhällsutveckling och för demokrati men också för det kommande. Vad vill vi ha för, vad är det för människor som ska komma ut ur skolan? Vilka möjligheter ska de ges? Och det är väl självklart att varje elev ska bemötas med respekt och tolerans för att få uppleva vad det är och att få lära sig och att lärandets förändringar, men jag tänker det som Sven-Erik Lidman sa i tidningen att kunskapen är den viktigaste frigörande kraft vi känner. Han sa kunskapen är kanske den viktigaste frigörande kraft vi känner. Den vidgar vyerna, den övervinner det enskilda livets begränsningar. Och om man tänker det, vad skolan då liksom, vi skulle polera på det här innehållet som vi ger varje samhällsmedborgare. Det är ett ofantligt uppdrag och vi är skyldiga att liksom leva upp till det uppdraget för alla. Och jag vill också säga med läraryrket att det är ett mycket, mycket svårt arbete.
Mm.
Det kräver mycket av professionen inom skola och det betyder också att man måste kunna sina styrdokument för att få frihet inom dem.
Ja.
Så det är ett mycket, mycket, och jag när det kommer till demokrati så är den frågan är ju alltid viktig, men just nu är den kanske som mest viktig. Alltså nej, den är viktig alltid. Känslan av att jag kan påverka ska ju också vara elevens.
Exakt.
Och att jag ingår i ett socialt sammanhang. Mm. Det är ju klassrummet, skolan är ju den övningsplats. Men den är ingen övningsplats för den är verklig. Men där är vi. Vi träffas många olika och vi lär oss att umgås med många olika. Och respekt och tolerans ska ju prägla. Men det kan vi ju inte låna om vi inte kan låna det i varje situation av lärare och rektorer och vaktmästare och så. Hela systemet är ett mikrosystem av det som skolan verkar för.
Mm. Jag ska tacka för att vi ska runda av nu, Ann-Marie. Och jag vill tacka Ann-Marie Schörling för det här samtalet och mötas på det här sättet. Vi har pratat om din hund. Vi har pratat om böcker som du läser och vi har pratat om din pedagogiska filosofi. Och vi har fastnat för några ledord om att öppet sinne och nyfikenhet för att upprepa. Men också den här kombinationen av struktur, ledarskap, tydlighet, fokus på innehållet, fokus på undervisning. Men också som en liberator, en befrielse av barn och ungdomars tankar. Och under struktur och med en ledare som vill befria och hjälpa eleverna för reflektion och ställa frågor, så uppstår magin. Så jag tackar magikern Anne-Marie Sörling för det här samtalet tack. Idag.
Tack John, det var roligt. Jag tyckte den här timmen gick fruktansvärt fort.
Bra.
Ja.
Tack så hemskt mycket för idag.
Tack så mycket. Hej då.
Hej då. Vi ska, om du är kvar så kan vi växla några ord med.